Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När jag har arbetat med den här podden så har jag funderat på, måste vi prata om HIV? Måste vi prata om HIV? Måste vi prata om HIV because I'm gay? Måste vi prata om HIV för att det är en del av min historia? Måste vi prata om HIV för att jag är afrikan? Måste jag prata om HIV för att HIV finns där? I don't know, but we shall find out i denna avsnitt. Jag föddes 1993, in the heart of Africa, the land of milk and honey. Och landet drabbades jättehårt av HIV. Jag har jättemånga i min familj som har det, som lever. Until this day, jag har förlorat många i min familj, mina föräldrars vänner, folk som jag aldrig träffat, folk som jag har missat, uncles, aunties, cousins som jag har förlorat. Och det tog oss hårt. Men the precaution, så fort det kom, they did everything they could med de resurser de hade för att kunna upplysa människor och försöka minska spridningen av HIV. Man såg massa billboard i hemlandet som upplyste allting som handlar om HIV. Det var så här, det var kondomreklam, att kunna gå och testa sig om man skulle testa sig ofta. Det var reklam på våra national TV. Och vi hade en tecknade serie som handlade om HIV som man kollade på. Det var väldigt mycket kunskap i den. Den visade sig att vi kunde krama varandra, vi kunde hålla om varandra, vi kunde älska våra människor som hade fått HIV. Och överhuvudtaget bara vi skulle inte vara rädda för den. Vi skulle istället prata om det mycket, prata om det med alla våra nära och kära, upplysa oss mer, veta hur vi ska hantera om vi skulle få HIV, hur man ska vara mot sina nära och kära. Det var verkligen, i alla fall mitt hemland i Afrika, då Burundi, så var det literally everywhere på varenda billboard, för att landet drabbades jävligt hårt. Och jag och mina syskon var så nyfikna och bara liksom, hur kom HIV till Burundi? Hur kom den till Afrika? Första gången våra föräldrar berättade, kom ihåg att de berättade liksom i, att den kom liksom sent 80-talet och bara drabbade alla deras vänner. Man förstod inte vad det var för virus. Man hade aldrig sett något liknande. Och att den kom liksom, den kom med europeerna som kom till Afrika. Det var det de sa till oss, och den spred sig like everywhere. Alla kunde fånga det, men ingen visste hur först man fick den. Men det var genom samlag. Och de bara såg sina vänner dö. Barn dö. One by one. Efter varandra. Och det var... shit. Det var så många... Många av deras vänner som aldrig blev ens upp till 30. Den drabbade familjer. Den drabbade män, kvinnor, barn. Det var ingen som skulle kunna undkomma den här virusen som kom. Och den tog väldigt hårt på så många. Det är människor som har förlorat sina föräldrar och varit orphans. Så viruset HIV var, så den har alltid varit close to me. Så mina föräldrar, när vi var yngre, de verkligen sa till oss, när vi skulle börja ha sex och så vidare, då skulle vi liksom alltid vara skyddade. Det var väldigt viktigt för dem för att veta att people close to us har HIV. Så de här informationsbillboard fanns verkligen där utanför skolorna, där det fanns liksom teens som kanske började ha sex. Och jag kommer ihåg att kondomerna delades gratis, för jag kunde ju läsa då, och sen så kunde det stå jättemycket information om vart man skulle gå testa sig, om man vill göra det i smyg, om man, om man kanske har frågor, så fanns det de här ställen där man kunde gå till, som då skulle man lära sig mer och veta mer och kunna också testa sig där in private och vara anonym. Just because också för att vi kommer från ett kristet samhälle där sex är verkligen tabu. Men trots att sex var tabu, det var, informationen var överallt. Du kunde inte missa det. Det gick inte att missa det. För att landet var så drabbat av HIV så fick vi lära oss jättemycket information. Vi fick veta jättemycket information om det. Men såklart också var det folk som var också alltid rädda för sjukdomen. Jag kommer ihåg att vi, bara en sak, vi fick inte liksom dela varandra, typ så här nagelfil, klippa varandras naglar. Det var en sån grej som jag kommer ihåg när jag var lite, för jag förstod inte varför vi fick inte typ dela vissa saker med folk. Som var så här intima grejer, väldigt intima grejer, som nagelsax eller nagelfil. Typ sådana saker var mina föräldrar jättehårda på att vi inte skulle leka med. För att om man skulle få den personens blod i sig, då kanske man skulle också kunna få den, alltså viruset i sin kropp. Det jag minns bara att det fanns de här skyltarna på min skola, alltså så här, som pratade om HIV. Män kan leva 100 år. Man kan leva, alltså, ett långt hälsosamt liv. Och många av mina föräldrars vänner har det och lever sitt bästa liv. Hon kan leva upp till hela sina liv och ändå ha liksom HIV. För nu har vi kommit så långt att medicinerna, bromsmedicinerna, are doing the work. They're doing the work of God. Jag kom till Sverige när jag var 10. Och undervisningen här i Sverige var basically att HIV inte ens fanns här. Men vi lärde oss om det. Men jag kommer ihåg att typ, vi fick inte lära oss mycket. Det var så här, sjukdomen började with the gays och sen de spred det till världen. Men så var det inte. Där jag kommer ifrån, så det handlade inte om läggning. Man fick inte HIV för att du var gay or bisexual or trans och så vidare. Det var liksom everybody got it. Everybody could get it. Men här i Sverige så var det mer fokus på att det var HBTQ-personer som kunde få det mest. Och ja, vi är en minoritetsgrupp i samhället. Smal grupp i samhället. Så if it hits, så är det lättare för oss att sprida det genom oss själva. Så det var den undervisningen jag fick här i skolan i Sverige. Man kom till västvärlden, så var det liksom, det var de här filmerna att det kom. Man såg bara, det var bara queer people, det var till queer people, det var vi som, och det var vi som drabbades värst när det kom sent 80 till 90. Men det var inte bara dem, det var, jag kände att liksom vi stödde ut de heteropersonerna som också fick det. Och jag tänker liksom på alla barn som fick det, liksom barn föddes med HIV. Det var lite speciellt. Men sen så visste jag att här alla kunde få tag på bromsmedicinerna lätt. Och det var inte dyrt och folk liksom kunde, det var en sak jag kommer ihåg att jag blev chockad, att man kunde föda barn och ha HIV och sen barnet inte hade fått viruset. För vi lämnade under 2003 och de hade inte kommit så långt. Om mamman fick HIV, då fick också barnet HIV. Men sen att flytta hit till Sverige, folk gick på bromsmediciner, de funkade jättebra. Som en fin historia, jag har en släkting till mig som förlorade hela sin familj till HIV. Det är när HIV, när man inte behandlar den, blir till AIDS. Eller går över till att bli AIDS. Och då kan man inte liksom vända på det. Och hon förlorade hela sin familj. Men kom till Sverige, fick bromsmediciner. Och jag kommer ihåg att jag blev så fascinerad för att hon gifte sig. Och fick ett helt nytt liv och fick en familj. Och nu har hon barn. Jag blev så fascinerad för att hon hade förlorat en hel familj. En hel familj till AIDS. Och sen komma till Sverige och få den hjälpen hon behöver. Och sen få barn, och barnet har inte ens virus i sig. Fick aldrig viruset. Alltså, det var bara så magiskt att se och så fint att se. Och det gav mig så mycket hopp. Eller det ger mig så mycket hopp. Och jag hade inga ord. Jag blev bara, till this day, när jag tänker på det så får jag rysningar. För att nu, hennes barn är över tonåren, they're living the best life, hon mår jättebra, hon är friskare än vad jag är. Så den här sjukdomen doesn't have to be the end of your life. Men det är så synd att det har behövt ta så här lång tid. För det är så många människor som vi kunde ha lärt känna, så många människor vi kunde ha upplevt, så många fantastiska människor som vi aldrig kommer veta, som aldrig fick chansen att shine bright. Men som ni vet så hade vi ett avsnitt om analsex. It was very much spicy och vi nämnde preparatet PrEP. Men jag tänkte att vi ska djupdyka i det. För idag har jag nämligen bjudit in en expert, Marcus Jensfeldt. Han jobbar som kurator på Venhälsan, en avdelning på Södersjukhuset här i Stockholm med provtagning, rådgivning och samtal för alla som identifierar sig som män eller transpersoner och har sex med män och eller transpersoner.
Venhälsan är en klinik som ligger på Södersjukhuset och den har funnits sedan början av 80-talet tror jag att det är. Och vi har två delar. Dels så har vi en mottagning för personer som lever med HIV. Mm. Oavsett kön och så, där liksom alla som lever med HIV är välkomna. Det finns två stycken sådana i Stockholm.
Okay.
En som är våran då som ligger på Södersjukhuset, en som ligger på Huddinge sjukhus.
Mm.
Men sen så har vi också ett annat uppdrag och det är alltså en mottagning för sexuell hälsa. Där man väl kanske framförallt kommer att testa sig och få behandling för sexuellt överförda infektioner, och den mottagningen är ju då framförallt för det som vi kallar för MSM, eller män som har sex med män. Mm. Så den är ganska välkänd. Jag tänker de flesta liksom bögar i Stockholm har väl någon gång varit på Venhälsan eller ja. I alla fall känner till den.
Jag testar mig ofta där. I love it there. De är jätteduktiga där i alla fall.
Vad bra. De som lever med HIV är liksom, det är vem som helst oavsett kön.
Mm.
Men liksom testningsmottagningen och sexuell hälsomottagningen är, vi riktar oss till män som har sex med män.
Okay.
Sen så har vi har en del transkvinnor som kommer till oss och testar sig och så. Det är inte så här supertydligt så. Mm. Ibland har det väl kommit någon heterosexuell kille som kanske hamnat lite fel. Men absolut merparten av de som kommer till oss är liksom homo- eller bisexuella killar.
Mm.
Alltså jag har ju då både det som vi kallar, alltså HIV-patienter och det som vi kallar för preventionspatienter. Alltså de som inte lever med HIV men som kommer till oss för att testa sig och då kanske något behov att de vill träffa en kurator och uppmärksammas då. Och vanligaste liksom frågeställningarna till mig, men det är väl alltså folk som på olika sätt liksom inte mår bra kopplat till sexuell läggning eller den relationen som du lever i eller sexuell hälsa, alltså komma ut den biten. Och för HIV-patienterna kan det vara allt möjligt. Det kan ju vara allt ifrån liksom personer som lever som papperslösa i Sverige, har jättemycket bekymmer liksom kopplat till det och behöver hjälp och stöd i den processen, till att hantera att leva med HIV och det stigma som man kan uppleva liksom i samband med det. Så det är allt möjligt, men liksom kopplat till, jag jobbar ju med psykisk hälsa liksom, hos den målgruppen, antingen HIV-positiva eller män som har sex med män.
Mm. Är det lätt att de hittar hos er? Alltså hur, om vi ser typ så här unga killar eller papperslösa, alltså hur hittar de till Venhälsan och kuratorn och så här, om man inte vet?
Ja, alltså, det är väl lite olika. Jag tror en del liksom googlar och kommer in på Venhälsa. Men jag tror också att vi har funnits så pass länge och vi är så pass välkända i Stockholm.
Mm.
Så att om man inte liksom känner till oss än tidigare, om man är ny i Sverige eller ny i Stockholm, så får man liksom höra av kompisar, tänker jag. Att på Venhälsan, där kan du gå och testa dig. Liksom, eller om du har något annat bekymmer kopplat till sexuell hälsa så kan du gå dit och de träffar många som du liksom. Så.
Mm.
Så jag tror att det är mest att man hör talas om oss på ett eller annat sätt. De vanligaste besöken är väl kanske folk som vill testa sig.
Mm.
Antingen för att de har något symptom och tror kanske att de har fått en könssjukdom eller är oroliga för HIV. Eller bara känner att det är dags, det var ett tag sedan jag testade mig och jag har haft en del sex sen sist, så att, det kan vara bra att kolla.
Mm.
Och många könssjukdomar, typ klamydia, gonorré och så, ger ju inte alltid symptom. Så man kan ju behöva testa sig med jämna mellanrum ändå.
Mm. Hur ofta ska man testa sig?
Alltså det är ju svårt att säga, det beror på. Det beror väl liksom på hur man lever. Och jag tänker om man är singel och har liksom tillfälliga sexuella kontakter med flera olika personer, men så här, minst en gång i halvåret kan jag tycka. De som går på PrEP, som är ju en förebyggande, en medicin som förebygger HIV, de brukar komma till oss var tredje månad. Så de kommer 4 gånger om året och testa sig. Jag tänker man får känna efter själv. Bättre att testa sig en gång för mycket än en gång för lite. Liksom. Alltid när man har symptom så ska man ju testa sig naturligtvis.
Vad är PrEP?
Ja, men det är ju en behandling med ett läkemedel som förebygger HIV. Alltså man tar en tablett varje dag oftast. Och det gör att det minskar risken för att få HIV jättemycket. Så det kan ju vara för personer som av ett skäl eller annat har svårt att liksom använda kondom eller inte gör det så mycket vid sex. Eller personer som bara tycker att de behöver ett extra skydd mot HIV trots att de använder kondom ibland eller oftast så. Så det är en behandling som förebygger HIV. Alltså lite som ett vaccin kan man säga. Fast det är liksom inte en spruta man får vid ett tillfälle utan det är en tablett som man tar varje dag. Och så förebygger det eller minskar risken jättemycket att få HIV.
Okej. När började man med PrEP i Sverige, vet du det?
Alltså vi har hållit på sedan 2018 tror jag. Så det är inte superlänge.
Nej. Men den har funnits länge liksom. Alltså självaste PrEP-medicinen.
Nej, alltså det läkemedlet som ges är ju ett läkemedel som också ges till HIV-patienter. Det är en HIV-behandling liksom. Så det läkemedlet har ju funnits länge. Det vet jag inte hur länge det har funnits. Och det är framförallt, alltså PrEP kan man få, det finns framförallt vad jag vet 2 olika HIV-läkemedel som också funkar liksom som förebyggande behandling. Men här i Sverige är det framförallt 1 av de läkemedlen som används. Och i USA så kan det vara, så tror jag att det är vanligare med ett annat läkemedel så. Men så de läkemedlen vet jag inte riktigt hur länge de har funnits, men det är ju längre än tillbaka till 2018. Men liksom både i Sverige och andra länder så tror jag att den här förebyggande HIV-behandlingen, PrEP-behandlingen, kom där någonstans. Alltså typ 2018.
Om man vill ha PrEP, hur börjar man behandlingen eller hur skaffar man?
Om man bor i Stockholm så kontaktar man oss, Venhälsan på Södersjukhuset. Och bor man någon annanstans i Sverige så kontaktar man den kliniken som har ansvar för det där man bor. Och det är väl oftast kanske på sjukhuset i den staden man bor eller närmaste staden man bor. Kan vara kanske på infektionskliniken eller typ sexuell hälsamottagningen där. Så man får väl kanske googla och se vad närmaste ställe är.
För jag kommer ihåg när, för jag är på PrEP och jag kommer ihåg att jag testade mig så bad jag, eller så här, hon bara, men då gav de mig den här, bara, vill du ta PrEP eller vill du stå på kö? För då står man, jag vet att man står på kö här.
Precis. Det är ju tyvärr så att vi har liksom viss väntetid nu för att få börja hos oss. Och det tycker vi är synd. För att om man bor på andra ställen i Sverige så är det lättare att få börja på en gång. Men vi har liksom en viss väntetid innan man liksom kan få sitt första besök och få börja med behandlingen. Så det försöker vi jobba jättemycket med, att erbjuda tid så fort som möjligt till alla de som står på kö. Men vi har många som står i kö nu och som har stått ett tag och som vill börja men som inte har gjort det än.
Kan heteromänniskor också använda PrEP?
Ja.
Ja. För det är många av mina vänner, jag har pratat om PrEP, de vet inte vad PrEP är. Alltså jättemånga av mina vänner vet inte vad det är. Många av mina straighta vänner vet inte vad det är. Jag tycker PrEP är jättebra och som skydd mot HIV och sådär. Men jag tycker det är så weird att så här, de, typ när mina straighta vänner går och testar sig, de brukar inte heller testa sig för allt. Det vanligaste brukar vara så här, gonorré eller klamydia. Det är typ det enda de tror de kan få typ. Och vilket irriterar mig jätteofta. Jag bara, varför testar inte för allt liksom? Men alltså, de har inte hört alltså, om PrEP.
Orsaken är nog att gaykillar har en mycket högre risk för att få HIV. Det finns naturligtvis jättemånga straighta som lever med HIV också. Men HIV är fortfarande i Sverige betydligt vanligare hos gaykillar.
Okay.
Så det kan nog vara på grund av det. Så behöver det inte se ut i resten av världen. Liksom i andra länder så kan HIV vara jättevanligt, eller jättevanligt, men det kan vara vanligt hos liksom straighta också. Men i Sverige så, som gaykille så jag är liksom en ökad risk för HIV, så att det är nog på grund av det, tänker jag, som det är främst liksom gaykillar som känner till PrEP och som är intresserade av att börja med det.
Om vi går in lite på HIV.
Ja.
Om man skulle få HIV,
ja,
vad är nästa steg då? Hur ser behandlingen ut?
Om någon testar sig positivt för HIV hos oss, så får man ju som patient liksom information om det, och så får man så snart som möjligt träffa en läkare som sätter in behandling och som ger liksom information om vad innebär det för dig, och ja, så får man träffa en kurator om man vill och liksom prata om det, hur det känns, liksom, hur man tar emot beskedet. Folk reagerar jätteolika på det beskedet. Så ska man göra en sån här kontaktspårning, att man liksom stämmer av, men okej, bland dina sexuella partners, de kommer liksom också behöva testa sig för HIV, och man påbörjar den processen. Och så man får behandling, och det är oftast ett eller flera piller som man tar varje dag, och den behandlingen är jätteeffektiv, så att det gör att med behandling så kan man leva i stort sett som vem som helst. Man kan leva ett långt liv och man kommer aldrig liksom bli sjuk av sin HIV. Men man kommer behöva ha behandling för resten av sitt liv. Så man kommer behöva ta det här läkemedlet och ha kontakt med liksom läkare livet ut.
Hur hög är risken att få HIV nu i Sverige?
Alltså det är jättesvårt att säga, för att det beror så mycket på.
Ja. Men det är högre risk, som du sa, för män som har sex med män.
Ja, och det beror ju på att det är liksom lite olika beroende på vilket sätt man har sex på. HIV överförs lättare vid analsex till exempel än vid typ vaginalsex. Så det är ju en av anledningarna till att det liksom i många länder, däribland Sverige, är vanligare bland homosexuella män eller homosexuella, bisexuella män i jämförelse med heterosexuella. Men alltså, om du har sex med någon som är HIV-positiv, så...
Som är på behandling.
Ja, det ska vi också komma in på. Precis. För de absolut flesta som får HIV får ju det av någon som inte själva vet att de har HIV. Och liksom, om person A och person B och en av dem har HIV och de har sex, så exakt liksom hur stor risken är för att viruset överförs från den ena till den andra, det är svårt att säga, för att det beror på så många olika faktorer. Hur länge den personen har haft HIV och liksom hur mycket virus den har i kroppen och på vilket sätt de har sex. Alltså vi pratar om att analsex, där överförs det lättare. Men en person som står på behandling och där behandlingen har liksom pågått så pass länge att virusnivån sjunker i kroppen så pass mycket, den personen kan inte överföra HIV till någon annan.
Exakt.
Då kan man ha sex och man behöver inte berätta för sin partner att man har HIV om man liksom står på behandling och den behandlingen är så pass väl fungerad så att läkarna har sagt till den personen att du löper ingen risk att överföra HIV till någon annan. Det tänker jag, det är någonting viktigt, för det är ju någonting som man har uppmärksammat mycket på senare tid, att är man HIV-positiv men har en välinställd och fungerande behandling och man tar sina läkemedel, då behöver man inte vara orolig för att man ska överföra sin HIV till någon annan.
Okej.
Så att de flesta som får HIV får det av någon som inte själv vet om sin HIV-status. Så det tänker jag är viktigt att veta. Också att det är viktigt att testa sig med jämna mellanrum.
Exakt. Och om jag är på PrEP och ligger med någon som inte vet och jag tar dem varje dag, då behöver jag inte heller oroa mig så mycket. Liksom.
Nej, då är risken för att du ska få HIV om du står på PrEP väldigt, väldigt liten. Jag tror att sen vi började med PrEP så har vi inte haft någon som står på behandlingen som har fått HIV.
Men ni rekommenderar att folk ska ta, eller män som har sex med män ska ha, eller ska liksom ta PrEP, eller hur?
Jag tänker det beror på. Jag tänker då får man liksom, om man är intresserad och funderar, är det någonting för mig? Ska jag börja med det? Då tänker jag att man ska höra av sig till oss och prata med oss och föra liksom en diskussion med oss om är det någonting för mig. Och vi brukar ju aldrig neka någon att liksom börja med PrEP om det är så att den personen vill ha det. Men vi får ju liksom föra en diskussion kring, är det någonting för dig?
Mm.
Och det beror ju på, liksom, använder den personen alltid kondom och tycker att det fungerar jättebra, så då kanske man inte behöver PrEP.
Mm.
Eller om man lever tillsammans med, i en fasta relation och man bara har sex, liksom, med varandra i den relationen, då kanske man inte heller behöver PrEP.
Mm. Och finns det åldersgräns på?
Nej.
Så man kan vara liksom på gymnasiet och ta PrEP kanske?
Ja, det kan man. Det finns inget hinder så vad jag vet. Mm. Jag blir lite osäker nu. Jag tror att de flesta hos oss är ju över 18. Men har man inte fyllt 18, liksom, så man kan fortfarande prata med oss. Mm. Jag tror inte att det finns något formellt hinder så att börja med PrEP fast man är, går på gymnasiet till exempel.
Vilka är de största fördomarna som folk har om HIV?
Det finns jättemycket. Finns fortfarande okunskap, tänker jag, alltså om det som vi pratade om tidigare med smittsamhet. Att den personen som har HIV, den personen kan man ju inte ha sex med för att tänk om jag skulle få HIV.
Mm.
Att det liksom fortfarande leder till AIDS.
Mm.
Att man liksom blir allvarligt sjuk. Men i Sverige så blir man ju som regel inte det eftersom vi har så pass bra behandling och folk som lever med HIV har tillgång till det.
Vad är skillnaden mellan HIV och AIDS?
Alltså HIV är ju ett virus.
Mm.
När det kommer in i kroppen så angriper det immunförsvaret. Och om man inte får behandling så leder det, fast det kan ta jättelång tid, så leder det till att immunförsvaret blir så pass försvagat att den personen får massa, jättemycket liksom andra infektioner och blir liksom jättesjuk på grund av dem. För man har liksom inget fungerande immunförsvar. Så att man får jättemycket andra infektioner och det är liksom tillståndet när immunförsvaret är så pass försvagat. Det är det man kallar för AIDS.
Okay.
Så att AIDS är liksom den sjukdomen som en HIV-obehandlad HIV-infektion kan leda till. Alltså obehandlad HIV, då blir ju personerna oftast väldigt sjuka till slut. Och det var ju det som hände innan de här behandlingarna som finns idag fanns. På liksom 80- och början av 90-talet. Då ledde ju HIV så småningom nästan alltid till AIDS.
Mm.
Och till att personerna faktiskt dog. Och det är väl lite de fördomarna som finns kvar idag. Mm. Liksom att det, man har fortfarande den bilden av HIV och AIDS som liksom kom när sjukdomen upptäcktes på 80-talet.
Mm.
Att man inte har uppdaterat sig.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hur är det bästa sätt att ha analsex? Eller bästa, jag menar typ vad man ska tänka på.
Vad ska man tänka på? Jag tänker att ha sex, oavsett på vilket sätt man har sex, om det är analsex eller någon annan typ av sex, så ska det kännas bra.
Mm.
Och det ska kännas bra för alla inblandade, både innan och under den tiden man har sex och efteråt.
Mm.
Och när det gäller analsex så tänker jag att det är viktigt att tänka på att använda glidmedel.
Mm.
Och oftast ganska mycket glidmedel. Och att ta det ganska lugnt. Gå långsamt fram om man liksom är ny på analsex. Och att kommunicera med sin partner och liksom säga till om det gör ont eller om man ska ta det långsammare. Lyssna på kroppen liksom.
Mm, exakt.
Och det gäller väl alla typer av sex, men speciellt anal sex.
Vad har folk för fördomar om anal sex?
Alltså jag vet inte. Vad tycker ni?
Vad jag tycker... Alltså i alla fall när jag pratar med mina straighta vänner. Det är skillnader med queer people, gay personer, men som har sex med
män. Det tänker jag också.
Ja. Men typ när jag pratar med mina straighta vänner eller tjejkompisar, de är så livrädda för anal sex.
Ja, precis. Jag tänker bland så här, straighta personer så känns det som om så här, fördomen är typ att det gör jätteont och att det är liksom typ någonting som killar så här, nästan övertalar sina flickvänner om att testa liksom.
Exakt.
Men att det finns inga tjejer som gillar analsex typ. Så det är väl lite en fördom, tänker jag. Därför att det finns ingenting som säger att man inte skulle tycka att det är nice med analsex bara för att man är tjej. Sen behöver man ju inte tycka det.
Nej.
Och jag tänker i gayvärlden kanske är lite tvärtom. Att där är så här, där förutsätts det att alla bögar har analsex.
Mm.
Men så är det väl kanske inte. Och det är inte alla bögar som tycker att det är nice med analsex.
Mm.
Det finns mycket fördomar. Så här, vem är topp och vem är bottom liksom.
Exakt.
Att säger man typ en twink så är man bottom. Att det är så här, om det är två personer som är lite olika i ålder som har sex, så är typ den som är äldre som är topp och den som är yngre som är bottom.
Ja, det är faktiskt sjukt alltså. Det har jag alltid fått höra liksom.
Och det är väl synd därför att det kanske finns många twinks där ute som tycker att det skulle vara asnice och vara topp liksom, eller som gillar det.
För man föds inte till en topp eller varm.
Nej. Eller det tror jag inte man.
Nej, jag tror inte heller. Jag tror det skiftar. Alltså, för jag har experience allting. Och det beror på, jag tycker jag att man har sina perioder. Ibland vill man top, ibland vill man bottom, eller verse.
Ja.
Folk brukar tänka, alltså tror jag verkligen att man föds till bara så här, top, bottom och alla de här kategorierna.
Jag tror att när det gäller sex så måste man liksom testa sig fram och se så här, men vad funkar för mig? Vad tycker jag är skönt? Mm. Och då inte försöka bort sig från fördomar liksom.
Ja, för mig var det också så här, skönt att ha sex när jag släppte alla fördomar och alla labels.
Mm.
Då blev det skönt, alltså sex mycket mer skönare. Så kids, you hear it, testa. Precis. Testa.
Ja, testa.
Testa som fan.
Ja. Men testa sig fram och se vad är skönt för dig, vad funkar för dig. Exakt. Vad gillar du och liksom vilka tänder du på och sånt där. Det är också så här.
Ja, det är viktigt.
Ja. Hon är som typ lever i sammanhang där de inte kan komma ut. Alltså, homosexualitet är jätteförbjudet. Absolut, det stöter vi på.
Mm. Vad ger ni för råd för till de personerna? Liksom?
Jag tänker att det beror på om man får lyssna på den personen och se det på vilken ålder är den personen. Är det någon som bor hemma eller någon som är liksom vuxen? Men jag tänker, är man kanske en ung person och har en familj och liksom upptäcker att men jag är gay eller jag är hbtq, jag är queer. Det första jag vill säga till den personen, det är absolut ingenting fel på dig. Och du har alla rätt att vara den personen du är och bli accepterad för den. Men samtidigt ha förståelse för att den personen kanske lever i ett sammanhang eller i en familj eller i en församling där det inte är okej att komma ut. Och då skulle jag säga till den personen att försök ta hjälp någonstans då, kanske utanför familjen eller utanför den församlingen som du tillhör. Alltså försök hitta kompisar som accepterar dig för den du är. Och se om man kan komma ut för de personerna. Och så småningom så kanske man har hittat ett bra liksom stöd och nätverk utanför familjen som gör att man kan leva öppet i alla fall där.
Mm.
För jag tror att många känner sig väldigt ensamma. Och det är också viktigt att veta att de här personerna är inte ensamma, utan det finns många även i ett land som Sverige som lever liksom i till exempel en familj där homosexualitet eller liksom hbtq är supertabu och inte accepterat.
Yeah.
Så hitta personer som accepterar dig. Försök hitta personer som accepterar dig. Och alltså beroende på vilken ålder man är så kan man ju också typ gå och prata med någon om man går till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn eller någonting sånt där.
Erbjuder typ Venhälsan, jag tänker typ om det är någon ung kille eller queer person som kanske inte vet hur man ska prata med ens kanske familj, mamma eller pappa. Det kan man typ så här få råd av kuratorn.
Ja, hur, absolut. Ja,
man kan väl liksom sitta tillsammans och typ...
Ja, om den personen vill det. Alltså vi är öppna för att hjälpa på det sättet den personen vill bli hjälpt.
Mm. Ja, det är fint. Det är någonting jag inte visste när jag var yngre. Liksom.
Nej, och sen tänker jag så här. Det är klart att det finns hbtq-personer som tyvärr, och det är jättesynd, liksom aldrig kommer bli accepterade av sin familj.
Ja.
Men det finns också många exempel på familjer som faktiskt har lärt sig.
Exakt.
Och som har förstått att den här personen, jag tänker så mycket beror på okunskap liksom.
Ja.
Så det finns många, jag tänker att det finns många familjer som första reaktionen är jättenegativ, men där det sen till slut har blivit bra och där familjelämmen till slut blir accepterad och älskad som den är.
Mm.
Så det ska man ju också komma ihåg. Mm.
Kan typ så här föräldrar som har queer barn, kan de också vända sig till alltså så här, söka upp om de vill så här, lära sig mer kunskap och till hur man ska prata med sitt barn?
Det finns väl en grupp som heter Stolta föräldrar.
Mm.
Man brukar se dem i tåget, alltså i Pride-tåget. Så de kan man säkert höra av sig till för att få liksom hjälp och stöd av någon annan som har haft ett barn eller en familjemedlem som har kommit ut. Alltså att de personerna ska komma till oss, det vet jag inte. Alltså ingenting är väl omöjligt så. Mm. Men jag vet att det finns en annan mottagning på Södersjukhuset som heter HBT-hälsan.
Mm.
Och de vet att ta emot liksom familjemedlemmar till någon som är HBTQ. Okay. För att liksom samtala om det och hur blir det för mig som mamma eller pappa eller syskon eller så. Så att de kanske man kan höra av sig till.
Good.
Det finns oftast hjälp att få för alla.
Exakt.
Förhoppningsvis.
Yeah. Ja. Ah, gud vilket tungt avsnitt. Men väldigt lärorikt. Jag känner att jag behöver skratta lite. En kiki, haha. Så ni vet vad som gäller. It's time for Lilo Live.
Fader Kenzo, jag måste bikta mig. Oh my god, vad sjukt att jag gör detta. Men, nu kör vi. Så, jag skrev med en äldre man på Grindr, såklart. Jag visste ingenting om honom mer än att han var en sexig zäri. Vi började snacka, han förförde mig. Han sa att han skulle ta hand om mig. Han gav tydliga beskrivningar om vad han skulle göra med mig. Han var väldigt dominant och jag är submissiv, så ja, jag var så redo. Och vi bestämde att vi skulle ses. Jag kom hem till honom, var jättenervös för att han var rätt mycket äldre. Alltså, han hade kunnat vara min pappa, förstår du?
Damn,
han märkte att jag var nervös. Han kramade mig, han lagade en god middag med bra röd vin.
Oh,
och sen satt vi i soffan och pratade. Sen sa han att jag skulle gå och göra mig i ordning.
Ooh.
När jag kommer tillbaka hade han släckt alla lampor, tänt massa ljus. Och ja, vi började. Han var en passionerad älskare. Allt var väldigt bra. Han visste verkligen vad han gjorde och hans kuk var så stor.
Size queen, hello.
Och det gick så bra.
Yes.
Efter denna kväll träffades vi en gång till. Han skrev mycket och jag gillade verkligen vårt sex, men han ville typ dejta och så. Och när han sa att han hade barn i min ålder kände jag, fuck, jag känner säkert hans barn på något sätt. Fast forward, 5 år framåt. Jag var på en tillställning där han var. Visste inte att han skulle vara där, så när jag såg honom var det lite awkward. Alltså, jag gick inte fram.
Okay.
Så ser jag att han pratar med en jag känner. Och förstod att, japp, det var hans barn. Och ja, alltså jag känner ju alltså hans barn.
Oh no, you're the stepmom.
Jag blev så stressad och funderade i flera år om jag skulle säga något till henne. Alltså, någon gång kommer jag ju träffa pappan och min vän och man kommer behöva hälsa. Och varje gång hen hör av sig till mig om något mer seriöst, typ behöver prata om något eller så, så tror jag att hen kommer säga att det känns som att hen vet. Så ja, fader Kenzo, jag undrar, tycker du att jag ska säga något? Det var så länge sedan och jag visste inte, men det ska väl. Jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp mig, I really fucked my friend's dad. Twice.
Oh shit. First of all, wow. Okay, this one was juicy. Okay, first of all, elderly men are like juries. They will take care of you. Shout out to elderly men. Point number two. Oh, they have a sword. They have a tricky. May I say that if you really like your friend, det här är en vän som du vill ha liksom, i flera år. Du vill fortsätta på den här fina relationen som du har med personen. Så tycker jag, first of all, do not fuck the dad again. And do not talk to the dad again, om man skulle kunna skriva till dig, whatever. Men också så här, jag tycker inte du ska säga någonting till din vän eftersom det har inte med det att göra. Like, du visste inte att det var personens farsa. Like you didn't know, so it's really not your fault. Men det hade varit messy if you were still out here dipping and doing it with the dad. So I think you bestämmer, you want to be the stepmom or the friend. Which one is it? Stepmom, friend. Jag tycker du ska inte vara messy. Också för att han var äldre och du vill inte dejta personen. Han vill dejta dig seriöst. So no, slow your roll. Do not become the stepmom and just be the friend. För det finns gott om äldre män out there for all of us to get. Okay, don't be messy. Om du vill skicka in din lilla line, en confession, a story, eller bara liksom en berättelse, eller en fråga, så kan du skicka den till sex.fordom@gmail.com.
Och glöm inte, du kan alltid vara anonym. Vi kan förvränga din röst. Din anonymitet finns där.
Och glöm inte att följa podden på x.fordom på Instagram. Och mig själv, Kenzo Slays. Vi hörs nästa vecka. Stay true to yourself. Don't fuck the dad, because you will become the stepmom. Just be the friend, y'all.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.